Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vad roligt att ha dig här, Henrik, i mitt lunchbås.
Verkligen mysigt lunchbås, måste jag säga. Verkligen.
Du, det här är ju min lunch nummer 1038. Jag gör ju det här i princip varje dag. Käka lunch med en ny person för att få idéer, perspektiv, lära känna nya människor. Och jag kan inte sluta, för jag tycker det är så inspirerande och roligt. Normalt sett så brukar jag käka lunch på Fotografiska i Stockholm. Men nu är det lite speciellt. Vi sitter här på möbelmässan i Stockholm. I ett podd-booth-meeting från Martila.
Ja, fantastiskt trevlig miljö, måste jag säga.
Ja, just det. Det är så här glasväggar, man kan titta ut, folk kan titta in på oss. Man kan gå runt och lyssna på vårt samtal med trådlösa hörlurar. Mm. Jag ställer alltid samma fråga, nämligen varför gör du det du gör? Men innan jag ställer frågan till dig så kanske du kan börja med att berätta, vad är det du gör?
Ja, men det kan vara en bra start.
Logisk början.
Ja, men Henrik Smollack heter jag ju, och det är faktiskt en väldigt relevant fråga. Mm. För det är inte helt klart vad det är jag gör. Jag gör ju så ganska mycket olika saker.
Så det är bra för dig att träna lite på
det. Ja, men det är nästan terapi att komma hit. Ju.
Härligt.
Nej, men man kan väl egentligen säga att jag är en entreprenör. Jag driver eget bolag, har gjort i 7 år, har varit med i uppstartsfasen sedan 7 år tillbaka av ett mediatech-företag som heter Strossel. Mm. Där jag har byggt upp hela den kommersiella delen av businessen. Så agerar Chief Revenue Officer, som det heter så fint idag.
Right.
Och i den rollen så har jag stått mycket på scen, och jag har egentligen konsultat och hjälpt företag med deras kommunikationsstrategier. Och egentligen i grund och botten handlar det om att hjälpa företag in i en digital era. Mm. Alltså att allting digitaliseras ju, men det betyder inte att allting blir digitalt. Men det handlar framförallt om att se till hur man ska kunna kommunicera idag för att kunna nå ut. Och för att kunna egentligen kommunicera med den målgruppen man vill nå ut till. Mm. Och det är inte helt självklart, och det kan vi prata mer om sen. Mm. Men i det så drivs jag ju av att egentligen träffa människor. Och det har jag alltid gjort egentligen i hela mitt liv. Och därmed så har det varit naturligt för mig att när jag har stått på scen och konsultat, så vill jag hitta något eget forum. Lite som du har med Ulfs lunch.
Just det.
Och då blev det att jag startade en podcast som heter då Under 15. Där jag varje måndag då släpper ett nytt avsnitt. Bland annat
ja,
du har
precis. Det blir nästan lite meta där.
Ja, men det blev nästan lite meta. Du var med i min podd och vi pratade
om mina luncher. Ja,
exakt.
Precis.
Det var ju ett fantastiskt avsnitt.
Så du har ju koll på vad jag
gör. Jag har ju koll lite på vad du gör. Och jag kan bara hålla med dig där om att det mänskliga mötet jag har fått och de olika perspektiven, det är det jag egentligen kan säga att jag gör mest av idag. För det är det som driver mig mest idag. Mm. Så lite blandad kompott.
Ja, jag förstår. Mm. Men, och spännande då, tycker jag, därför att du är ju en digital snubbe, om man får säga så.
Ja, men verkligen.
Men också väldigt analog i den bemärkelsen att du gillar möten, precis som jag gör också. Mm. Vad var det som gjorde att du blev så intresserad av det digitala?
Ja, alltså ett så vill jag bara säga det, att jag tycker ju verkligen, eller jag är en av dem som tror att det inte behöver vara motsägelsefullt att vara digital och träffas fysiskt. Nej. Det är snarare tvärtom, skulle jag säga, vilket är någonting jag har diskuterat med många framgångsrika entreprenörer. Att det är en stor skillnad med att digitisera och att digitalisera. Och det handlar både med mötet, kommunikation och allting som ingår i samhället och industriförändringar och så vidare. Att digitisera är just det när man misstolkar digitaliseringen. Att när man tror att man bara ska se till att bli digital. Alltså så här, du måste digitalisera din business, så tror man att allting ska ske digitalt. Det är ju helt fel. Mm. Digitalisering handlar ju bara om att se hur det digitala har förändrat vårt sätt att se på världen, vårt samhälle, hela strukturen. Och därmed så betyder ju inte det att saker och ting som är offline blir irrelevanta.
Nej.
Idag är det nästan snarare tvärtom, eftersom all kommunikation sker egentligen digitalt. Mm. Det finns människor idag och många av den yngre generationen som bara kommunicerar digitalt.
Mm.
Och de glömmer bort lite det fysiska mötet. Mm. Och egentligen det fantastiska utbytet som både du och jag upplever varje vecka då och du varje dag. Mm. Det är ju det som blir det viktiga. Det är ju det som är konkurrensfördelen.
Verkligen.
Alltså det är lite det jag menar, och därför så är det en självklarhet för mig liksom att trots att jag är digital så är det fysiska mötet alltså absolut det som gör mig mest fortfarande idag.
Ja, men jag tror att vi är väldigt lika där, därför att det är också en av mina utgångspunkter med mina luncher.
Ja.
Där jag kan använda såklart digitala verktyg för att, men bara en sån praktisk sak som att boka in mina lunchgäster hade ju varit väldigt knöligt med en vanlig kalender.
Ja, precis.
Men med digitala verktyg och sociala nätverk så är det ju piece of cake.
Mm.
Men sen är det ju själva mötet som är det riktigt intressanta.
Mm.
Men hur skulle du säga, du jobbar, som du sa, du jobbar med att hjälpa företag att kommunicera digitalt. Vad är dina bästa liksom råd eller tips då i det här landskapet som nu har vuxit fram eller som växer fram?
Ja, men,
om man nu ska liksom så här, använda digitalt där det funkar bäst och analogt, om jag får säga så, där det funkar bäst. Mm. Hur ska man tänka då? Eller hur tänker du?
Jo, men alltså, jag tycker man får backa bandet lite för att se lite. Precis som du sa, där var det väldigt viktigt att även om jag jobbar med digital marknadsföring så betyder inte det att allting är digitalt. Det är väldigt viktigt. Mm. Så det fysiska mötet inom marknadsföring är också superviktigt. Mm. Det beror ju på i vilken typ av situation det är man vill kommunicera och marknadsföra sig. Det jag slåss mest för är bara att företag, organisationer, i princip vem som helst som ska göra någon typ av kommunikation måste förstå att man inte idag kan störa upplevelsen och försöka sno sig åt attention ifrån den målgruppen man vill kommunicera med. Det är det man har gjort historiskt sett ju, alltså att man egentligen köper sig rätten till att störa en upplevelse för att jag ska nå ut med mitt budskap. Till exempel, du kollar på TV.
Mm.
Ja, men då blir ju företaget eller den kommunikationen jag har TV-reklamen.
Mm.
Det digitaliseringen har gjort, som är väldigt fantastiskt, som är möjlighet att vem som helst kan äga medieupplevelsen.
Mm.
Ulfs lunch kan bli en mediekanal.
Mm.
Det hade du inte kunnat för 20 år sedan.
Nej, jag bygger ju mitt eget lilla medieimperium.
Ja, men det är ju exakt det.
Precis som du gör med.
Och samma sak som jag vill och håller på att göra. Mm. Men det är ju exakt det som jag pratar om. Varför gör inte företag det med? Mm. Nu är det ju fantastiskt att Mattela här liksom utnyttjar det, liksom, och dig och samtalet och en ny typ av media. Men mitt mål med framtidens kommunikation handlar om att företag ska förstå att vi kan bli en mediekanal. Vi kan initiera relationer. Vi behöver inte bara pusha ut budskap längre. Mm. Vi behöver inte bara gå ut och säga köp det här, sälj den här produkten. Utan vi kan också initiera relationer. Och då pratar man om någonting som handlar om att gå från en push-strategi till en pull-strategi. Och det kan låta väldigt banalt, för det handlar egentligen bara om istället då för vad vill jag förmedla för budskap till dem jag vill kommunicera med. Mm, det är push. Pull handlar bara om att vända på det och säga, om jag har min målgrupp framför mig här, vad kan jag säga till dem för att förtjäna deras uppmärksamhet?
Mm.
Och det är ju lite det som jag gjorde med min podd för mitt bolag. Alltså att egentligen till grund och botten skapa någon typ av mediekanal, förtjäna upplevelsen, och sen när man har relationen kan man kapitalisera på den och berätta för dem exempelvis vad det är vi på Strossel gör och vad vi har för fantastiska tjänster.
Så under 15 är ditt sätt att marknadsföra Strossel också, kan man säga?
Det var det absolut initialt. Framförallt för det fysiska mötet, för att få till möten med människor som jag aldrig skulle kunna få träffa annars. Då visste jag ju om man har en podd och man kan paketera det. Så helt enkelt så kan man ju få en lättare sätt helt enkelt att nå ut till Fredrik Karén som var chefredaktör på Svenska Dagbladet som jag ville ha kontakt med, eller en Alexander Lydiger på Bonnier. Sen har det ju växt och blivit sin egna lilla liv. Men det finns ju sådana initiativ man kan göra i alla bolag för att kunna bygga sin egna kanal helt enkelt.
Glöm nu inte att smaska lite bulle här.
Jag kommer göra det faktiskt.
För att det här är ju egentligen en lunch, men på grund av din pressade kalender så hinner vi inte käka lunch, utan vi tar kaffe och bulle istället.
Det går ju lika alldeles bra, eller hur? Perfekt. Alldeles perfekt.
Men det där är ju intressant tycker jag, för att det är klart att jag har ju den strategin när det gäller mina luncher också. Sådär. Jag bjuder ju ändå på lunchen. Sådär. Och det är ett sätt att komma in i mycket, mycket smartare sätt än att försöka åstadkomma möten med personer.
Och det jag tycker är intressant är som du säger, som du och jag diskuterade när vi hade vår diskussion i min podd. Det är just det att initialt kan människor bara säga så här: men Ulf, vad får du ut av att luncha med massa människor? Du vet, initialt. Ja, det, och samma sak med mig. Varför startar jag min podd? Det kan man ju diskutera. Men egentligen så länge man förstår det, att man får ett utbyte direkt som man själv tycker är kul. Och sen man gör det konsekvent och någonting man brinner för och gör det kontinuerligt, som du har gjort nu i över 1000 luncher i rad. Alltså det är ju då det skapar värde. Det är då man får sitt community. Det är då man kan börja förändra saker. Och det är det som jag tror är barriären hos många människor, att de inte riktigt förstår sitt why eller sitt syfte med saker och ting. Och är rädda för att göra någonting konsekvent och kontinuerligt.
Men jag tänker på det, för att det är ju egentligen, är det inte egentligen det du pratar om? Och du är ju, ursäkta språket, men lite skitsamma digitalt eller analogt. Man måste ha en berättelse att berätta. Så om man vänder på steken lite grann, så man kunna säga att väldigt många företag har inte riktigt den berättelsen. Eller de har inte formulerat den berättelsen än för. Det är därför de fortfarande kör med den här push-strategin istället för pull, kanske.
Men det, alltså du som journalist, liksom, du vet ju verkligen i grunden vad det är som egentligen skapar emotions, alltså känslor som får vår uppmärksamhet. Alltså det är ju inget företag som kan få vår uppmärksamhet genom att bara visa ett pris och en produktbild, oavsett hur vacker och fin bilden än är. Det som skapar uppmärksamhet är exempelvis när Klarna lanserar som en bank i USA. Och sen att de gör det tillsammans med Snoop Dogg, som är en världsartist. Och har ett koncept och en storytelling kring det, för att det ska vara så smooth som möjligt. Om folk ifrågasätter, hur i 17 kan de göra det? Vad har det med varandra att göra? Och jag intervjuade ju David Sandström som var ansvarig för den här kampanjen. Och då sa han, vi måste ta i från tårna, vi på Klarna, för att kunna berätta någon typ av berättelse som skapar uppmärksamhet. För vi konkurrerar inte längre med PayPal när det gäller kommunikation. Vi konkurrerar med Game of Thrones. Vi konkurrerar med Netflix. Vi konkurrerar med allting annat som suger din tid under de 24 timmarna man har på dygnet. Och vi måste göra någonting som skapar emotions eller skapar en story, för att vi ska kunna få berätta om Klarna i 10 sekunder. Och när vi tänker på det ur det perspektivet, så är det ju precis det som du sa. Det är ju just storyn som är det viktiga. Som måste leda in dig. Och de som är duktiga på det, de gör ju det kontinuerligt och försöker bygga upp sin egna story och ha med den som egentligen kärnan i all typ av kommunikation. Men det är ju liksom ett nästa steg för många organisationer.
Ja, och sen tänker jag också att det är en sak att bygga en berättelse och bygga en story och slipa på den och göra ut den i olika kanaler på bästa möjliga sätt. Men sen handlar det ju också om att skapa en story, eller snarare ha en story som faktiskt är genuin och autentisk och som bottnar i någonting som är på riktigt, om du förstår vad jag menar.
100%.
För när jag tänker ju alltid på mina luncher i vad jag än gör. Så här. Det är ju, men när jag började med mina luncher, så började jag göra någonting som gav mig energi. Det var så enkelt. Jag tyckte det var så himla roligt att göra det där. Så det var ju så det började. Så det är ju inget, det är inte så svårt att berätta en sån historia. Eftersom jag kommer att göra det där hur länge som helst och kan göra det när som helst på något sätt.
Men så, alltså, för det du säger, förlåt att jag avbryter, men det du säger där är så viktigt i allting. Om det är någonting jag har märkt av att få intervjua totalt sett över 140 framgångsrika entreprenörer.
Så det vill jag ju förstås fråga vad du lärt dig.
Ja, för det är ju precis det du säger där. Det behöver inte börja med att man ska starta ett Klarna. Det behöver inte börja med att man ska skapa ett projekt som ska bli ett heltidsjobb. Det börjar med exakt det du sa. Man gör någonting för att man vill göra det, och man vet inte kanske riktigt vad det kommer leda till. Men så gör man det. Du bara kastar det ut. Det är ju det som är den entreprenöriella egentligen största drivkraften hos alla, som differentierar dem från andra människor. Att de bara vågar ta det första steget och bara göra det. Alltså, och gör det igen trots att de inte vet var de kommer hamna. Mm. Och en tredje gång och fjärde gång. Och kanske på vissa för 20:e gången så börjar det formas någon typ av idé eller verksamhet. För andra blir det kanske 50:e gången. Men man hela tiden förs framåt. Det, jag tror det är nyckeln till mycket.
Ja, det tror jag. Och att det börjar inifrån och ut på något sätt.
Exakt. Mm.
Vad säger du till, låt oss att vi tar ett företag som är lite större. Och som kanske är så här, som jag tänker mig att ganska många är lite så här stressade av den här digitala utvecklingen. Det är Insta, det är LinkedIn, det är Facebook, det är så här TikTok som man knappt, vad är det typ? Mm. Och så ska man förhålla sig till det där. Och så börjar man göra saker på olika sociala medier för att man ska ju finnas på sociala medier. Mm. Hur ska man tänka?
Ja, det är så intressant att säga. Jag var på en workshop förra veckan med en av våra kunder som är Procter & Gamble. Mm. Där pratar vi verkligen om ett företag som är lite stressade i den bemärkelsen av att...
Och hyfsat stort.
Och hyfsat stort. Det är världens största annonsköpare generellt sett. Så att de är ju verkligen stressade. För de har ju historiskt sett varit de bästa på att jobba på den typen av kommunikation som jag berättade om tidigare. Utsida in istället för insida ut. Mm. Till exempel soap opera. Formatet. Det är ju en produkt av Procter & Gamble. Mm. Då förstår de ganska snabbt hur ska vi bli mediat med våran target audience, alltså våran målgrupp under efterkrigstiden på 40-talet. Ja, men då sa de, ja men vi vill ju bli ett tv-format ju. Vi vill ju bli ett tv-formatet för Stay at Home Wives som var deras målgrupp på den tiden.
Ja.
Och då, tv var ju ganska dyrt på den tiden att köpa sig rättigheter till och kunna distribuera någon typ av tv såklart. Så det de gjorde var ett lite kortare format, seriebaserat som man skulle följa. Och det blev soap opera, som det fortfarande heter idag för soap. Tvål, det var den produkten som de sålde mest som de blev associerade med. Nej. Men det är en story som är typiskt känd för dem. Men idag som du säger, det är så fragmenterat. Det är så himla svårt att veta var man ska ut, vad är rätt, vad är fel, när ska man nå ut. Och där handlar det om fokus. Och det handlar om att kunna förstå sig på att du kan inte göra allt. Man kan inte göra allt. Det är som Ulf, alltså Ulfs lunch, alltså du kan inte göra allt. Om du hade bestämt dig helt plötsligt för att du ska ha en lunch och sen ska du ha en fika varje dag och sen varannan dag ska du lägga upp på YouTube-kanalen med lärdomar och sen ska du, ja med TikTok, där vill jag ju ha video. Man måste börja och bli bra på det lilla först för att kunna expandera. Och en Procter & Gamble, jag ska inte säga varken gott eller runt, men alla stora bolag idag har ju svårt precis med det du säger att kunna hitta vad det är man ska vara och hitta en naturlig plats i det. Medan så att vi ser nya bolag som fokuserar på en plattform och verkligen lär känna det bäst. Som en Daniel Wellington som egentligen har byggt hela sin kommunikation från Instagram initialt. Så att mitt råd är alltid till företag att fokusera då. Utsida in, vad kan du bidra med? Men vilken plattform eller vilket format är bäst för dig att bidra med det på? Mm. Jag hjälpte en kund förra året som jag tyvärr inte kan nämna. Men vi kom i conclusion, alltså till slutsatsen att det viktigaste för dem var att ha ett fysiskt event. Det var det bästa formatet för dem.
Mm.
För de skulle nå seniorer. Och de hade en väldigt tydlig prisharmoni som de hade kunnat äga för att prisa den bästa affärsmodellen i Sverige. Då är det ju såklart viktigt för dem att kunna nå ut i en typ av galaformat till en målgrupp där de kan göra det offline och förtjäna uppmärksamheten. Mm. Så att det beror på lite, men att hitta fokus tror jag liksom är liksom en av de sakerna som är absolut viktigast.
Ja, precis. Och jag tänker också när du säger fokus att det går väl tillbaka på det vi pratade om där med att hitta sin berättelse.
Mm.
Och att tänka så här, om jag nu vill berätta den här berättelsen på bästa möjliga sätt, hur gör jag det? Och inte tänka så mycket på, är det digitalt, är det analogt, är det event, är det liksom, och så använder man de kanaler som finns och de medier som finns tillgängliga.
Och det är precis det du säger där, att kunna veta hur man berättar sin berättelse är en sak. Men att kunna veta hur man ska nå ut med den är också en viktig sak i detta. Mm. Själva distributionen.
Mm.
Och då kan man ju ta Alcro som exempel som jag har jobbat med historiskt sett. Nu är det preskriberat så man kan berätta om det caset. Right. Men de ville ju bli väldigt inspirerade.
Och det gick bra eller?
Nej, tyvärr inte i detta fallet. För de var väldigt
inspirerade. Men vi lär oss av misstagen.
Eller hur? Vi får lära oss av misstagen. De får bjuda på det. Mm. Men de ville ju gå ut med, de blev väldigt inspirerade av Volvo storytelling.
Mm.
Kring du vet det här med Volvo och svenskheten och så vidare. Mm. Och de ville göra samma sak lite i sina miljöer där de målade om en video i bergstopparna. Det var en väldigt vacker video och så vidare. Men den var ju väldigt produktfokuserad och sa inte så mycket i form av story. De misslyckades precis med det du sa, att hitta sin story.
Mm.
om du misslyckas med att hitta din story och sen ska distribuera den där de trodde att det skulle bli så pass bra att de skulle få räckvidd på YouTube organiskt, som Volvo då får.
Ja, just det.
Ja, det blev ju inte riktigt lyckat det när det blev liksom en video när de bara målade om liksom husen. Det var ju en tv-reklam.
Ja, ja.
Så det är återigen där. Börja, som du säger, med perspektivet att hitta sin story och sedan förstå var är det jag kan nå ut med den. Ja. Det är då man verkligen kan liksom hitta någon typ av successiv skala upp sin storytelling därifrån, ja, som skapar värde.
Vad har du mer? Har du några mer sådana här bra förebilder eller spännande liksom bolag som har lyckats med det här, tycker du? Du var ju inne på Klarna till exempel, mm, när det gäller att berätta en historia. Finns det några andra sådär som poppar upp hos dig?
Ja, alltså det finns ju en som egentligen är orättvis att ta upp, eftersom det är ju one hit wonder på det sättet att de är de enda som har lyckats på den fronten ända till idag, och det är ju Red Bull. Mm. Red Bull estimerar att i år 2020 kommer de tjäna mer pengar på sitt mediahus än vad de kommer göra på att sälja energidrycker.
Aha.
Och det är ju, det där är ju beviset på att vem som helst kan äga storyn idag. Alltså, dina barn blir ju inte förvånade när de går in på YouTube och ser att det är Red Bull som är en broadcaster av en extremsportsevent eller ett skidevent, eller tar till oss content som vi aldrig skulle få uppleva med skydive från världens högsta punkt och så vidare. Mm. De har verkligen lyckats med det. De har ju förstått att man måste fokusera på storytellingen. Mm. Men det vackra är ju, som jag tycker det är med storytellingen, eller med Ulfs lunch, eller vad det nu än må vara, är ju att det går ju att kapitalisera på det när man bygger räckvidd. Mm. Så Red Bull har ju visat det, att deras kommunikativa strategi, som är en content marketing strategi i grund och botten, det har ju blivit ett sätt för dem att kunna tjäna pengar. Det är ju samma sak med, om vi tar ett mycket mindre format som SAS. SAS var ett av världens största första flygbolag med att börja med onboard, in-flight onboard magazines. Alltså de här tidningarna som man har. Det är liksom den mest klassiska formen av content marketing. Men vänta, du sitter ju ändå där. Då kanske vi ska äga upplevelsen när du väl sitter där. För det fanns inte tv-apparater och så initialt. Ja, men det är klart att vi ska erbjuda dig en tidning. Men när den då växer och det blir en tidning, då är det klart att det är intressant för deras partners och andra typer av företag att vilja marknadsföra sig i den tidningen.
Just det.
Och då kan de ju tjäna pengar, mm, på att erbjuda dig som läsare en tjänst. Mm. Alltså i det lilla. Nu har de mycket svårare att göra det digitalt, vilket är någonting vi har försökt hjälpa dem med också. Mm. Men det är den resan man måste gå. Så allt ifrån en sån liten produkt till ett mycket större liksom imperier som Red Bull har byggt upp.
Så i förlängningen då, så kanske vi har bara ett antal mediehus runt om i världen?
Jag tror att de bolagen som kommer att vara mest framgångsrika i framtiden är de bolagen som förstår sig på att man inte bara kan vara en produkt eller tjänst. Mm. Du måste ha en relation. Mm. Och då handlar det inte bara om brand recognition, alltså att jag har en relation till Amazon eller en relation till Apple, utan att de står för någonting mycket mer i form av att vara en del av mitt liv. För det kommer att poppa upp så många olika bolag med så många fantastiska produkter och tjänster. Så den som sticker ut är den som skapar communityt. Mm. Den som får en att förstå att när jag dricker en Red Bull så är jag inte bara, blir jag inte bara hög på koffein eller taurin. Och jag får inte bara vinga. Utan jag är en del av någonting. Jag representerar någonting. Jag är en del av en familj som i sin tur bygger på en stor storytelling runt omkring.
Men du, då kan ju jag, alltså så jag måste ju, eller måste och måste, men som lite så här knarrig journalist då.
Mm.
Alltså, för vad är, jag menar, content marketing och hela liksom, vad kan jag tro på det här? Vad ska jag liksom, det här är ju bolag som säljer och de vill tjäna pengar på mig och de berättar historier som är jävligt lockande liksom och intressanta. Men kan jag verkligen tro på det här liksom?
Ytterst relevant fråga. Och det är ju den frågan som jag diskuterar mest med publicister också, med våran produkt på Strossel.
Mm.
Men det som är väldigt viktigt att säga där, först och främst, att den typen av journalistik och storytelling jag pratar om har ingenting med den demokratiska, viktiga funktionen som publicister har i samhället. Alltså, jag tror inte människor idag förstår hur viktig den är, speciellt nu i en era av fake news och man vet inte vem man ska lyssna på och det fragmenterade medielandskapet. Att, alltså man får ju nyheter från alla håll och kanter och man vet verkligen inte vad man ska tro på.
Nej.
Så den demokratiska funktionen i form av nyheter och omvärldsbevakning och allting annat som hör till den grundläggande journalistiken, det har bara blivit viktigare och det kommer ingenting företag eller ens enskilda individer som vi också ser fall på ska hålla på med allt för mycket. De kommer ju finnas, men vi måste ändå ha våra oberoende mediekanaler. Mm. Men jag kan utmana det lite också. För vad är egentligen en redaktionell tidning? Det är ju egentligen också, om det inte är public service, ett företag som såklart jobbar absolut med demokratiska premisser så att säga för att kunna nå ut med nyheter, och de är granskade eller chefredaktören och så vidare. Men det är ju också en business som skapar innehåll som ska engagera oss för att man ska kunna kapitalisera på det. Mm. Så är det ju. Om det är med annonser, ja, eller om det är nu ser vi fler och fler som Schibsted. Vad är egentligen Schibsted idag? Schibsted är ju egentligen ett publicisthus från början som har valt att kunna kapitalisera på den räckvidden de har byggt upp genom content marketing, fast återigen med det journalistiska perspektivet, som de har kunnat kapitalisera andra företag och bygga upp dem på genom den räckvidden. Så det jag menar egentligen det, om man kan ta den biten med mer inspiration, mer storytelling som inte är så nyhetsbaserad utan mer kvalitativ information och inspiration. När jag går in på SAS, kanske inte bara för att söka biljetter och köpa biljetter från SAS, utan för att söka inspiration var jag ska resa. Då har ju SAS vunnit över Norwegian. Men de kommer ju aldrig kunna ersätta en granskande journalist på det sättet.
Nej, och jag tycker det är spännande också, eftersom jag har ju, nu ska vi inte kanske halka in för mycket på det, men jag har ju en lång journalistisk bakgrund.
Ja, verkligen.
Och nu är jag ju min egen och bestämmer mitt eget innehåll och jobbar åt en massa olika liksom, organisationer, företag, personer. Men det finns ju också en kraft i som har blivit väldigt tydlig under senare år, att företag engagerar sig mer i en förändring vad gäller samhället och samhällsutveckling. Mm. Inte minst när det gäller frågan om hållbarhet. Och där kan jag ju välja att jobba tillsammans med bolag som försöker vara med och driva den här utvecklingen.
Verkligen.
Så då finns det ju en storytelling som bottnar i det. Mm. Sen är det klart att de är kommersiella och ska sälja, men man kan ju göra både och också.
Alltså, jag tror snart tvärtom. Jag tror att storytellingen är det som leder bäst till sig. Mm. Jag brukar ta exemplet att marknadsföring idag är så att man går in på en bar och jag ska hitta en date. Och så går jag runt till 100 personer och så frågar jag varenda person: vill du gå på date med mig? Vill du gå på date med mig? Vill du gå på date med mig? Och sen efter 100 frågor...
Det är inte så du brukar jobba.
Nej, det är inte så. Jag får hoppas det i alla fall. Men om jag då har gått fram till 100 personer och frågar det, till slut så kommer någon säga ja. Det är bara liksom matte eller statistik. Mm. Men 99% eller 99 utav 100 kommer ju inte tycka om mig eller få en bra upplevelse av att jag ställde den frågan. Men jag som företag då, som är lite metaforen här, kommer ju tycka att det var fantastiskt, för jag kan räkna hem det på min ROI. Alltså att jag konverterade en gång på de här 100 frågorna. Och det är det man måste ta tillbaka till, att ta hand om istället då, om jag hade frågat 100 personer: vad intresserar du dig av? Skapa någon typ av värde och så vidare. Mm. Då kanske jag inte hade konverterat första gången jag hade gått ut på krogen. Men det är ju klart att om jag gör det kontinuerligt så kommer jag ju konvertera mycket mer och bli mycket mer populär ju längre tiden går.
Just det.
Så det är det kortsiktiga perspektivet, det här säljdrivande som det digitala har gjort med många företag, som gör att man fokuserar så mycket på konverteringen. Mm. Men storytellingen, gut-feelingen, att, alltså, det är så intressant, för många vet, gillar ju inte sin egna marknadsföring när man ser den när man är ute i digitala kanaler. Man hatar den, och rent ut sagt. Men man gör den ändå, för det fungerar i form av det här konverteringsorienterade spåret.
Ja.
Så mer känsla, mer storytelling och mer fokus på långsiktighet. Det är 100% att det är det vinnande konceptet.
Ja. Men hur tänker du själv, eller hur gör du själv? Du är ju en digital person, lever väldigt mycket i ett digitalt medielandskap. Kan du stänga av, eller stänger du av, eller hur hanterar du din egen digitala flöde?
Jag ska ju säga att jag har ju personliga problem med det, absolut. Alltså det är klart att man, alltså om vi pratar skärmtid och den typen av grejer, alltså i min digitala liv, så är man är ju så beroende av sin telefon. Mm. Alltså jag är ju otroligt beroende av min telefon, och jag fokuserar väldigt mycket på att begränsa min egna tid. Jag är ju lite kluven i den diskussionen där. Alltså jag lyssnar ju mycket på Joakim Jardenberg, som jag också känner privat, som är lite på andra sidan av myntet och från Anders Hansen kan man säga. Mm. Så han menar ju på att man ska inte begränsa skärmtid. Det går inte. För att det kommer bara bli mer och mer och mer. Och även om vi kanske inte kommer vara i telefonen, så har vi skärmar runt omkring oss och så vidare. Det handlar snarare om att vi ska lära oss att hantera skärmar och teknik på rätt sätt.
Mm.
Men sen har vi ju Anders Hansen, som jag också liksom tycker är väldigt duktig och har väldigt viktiga poänger. Att vår hjärna lever kvar på savannen och inte utvecklade för att kolla på skärmar och vara så uppkopplade hela tiden, utan man måste liksom ta det lite lugnare och varva ner. Mm. Så jag tror vi generationen som vi lever i, den här mittemellan som har växt upp både offline och online, vi kommer ha störst svårigheter med detta. Mm. Så jag märker ju det personligen på mig, att jag blir ju lätt beroende av tekniska plattformar och teknik generellt. Mm. Så nu försöker jag liksom att skala av. Så till exempel innan jag går och lägger mig. Ingen teknik på minst 2 timmar innan jag går och lägger mig. Inte ens tv. Right. Analogt, ingen padda, ingen... jag läser i fysiska böcker. För att jag märker att det fungerar bäst för mig. Mm. För annars blir jag lätt så här upphetsad i mitt huvud om jag sitter och läser på en padda eller kollar på tv. Man blir mycket mer ivrig i sitt sätt att vara. Så det har fungerat för mig väldigt mycket liksom. Mm. Men det är ju såklart att den nya generationen kommer ju inte ha fysiska böcker. Så de får ju se till att lära sig att varva ner och så, trots att de är på en padda exempelvis. Jag vet inte vad du säger med dina barn exempelvis.
Nej, alltså de är ju... Jag tror att när jag själv försöker tänka på det, och jag har nog blivit duktigare på det tror jag, att försöka, lite som vi, för att koppla tillbaka till det vi pratade om, att se det digitala som ett verktyg, mm. eller de digitala redskapen som ett slags verktyg. Så att jag är nog... Nu postar jag ju alla mina Ulfs lunch på sociala medier och så, men jag måste säga att jag är väldigt, när privat så är jag nästan inte alls på sociala medier överhuvudtaget, wow. utan det är egentligen bara när det har koppling till Ulfs lunch.
Precis.
Så då kan jag också så här, lite grann i mitt huvud på något sätt sortera det på det sättet, att det här är liksom har med det att göra och här är jag privat, och då handlar det inte alls om, det, om sociala medier eller digitalt på samma sätt. Mm. Men, och jag tror att en ny generation, som mina barn till exempel, jag tror, precis som du säger, de är uppvuxna med det och kan se det på något sätt för vad det är kanske bättre och kunna liksom använda det på det sättet som det liksom är smart att användas på. Men jag vet inte.
Nej, men problemet blir ju, som du och jag pratar om, det fysiska mötet och sättet vi kommunicerar, både du och jag träffar mycket människor. Problemet är att nya generationen lever ju sitt liv genom sociala medier. De kommunicerar, de har sina vänner. De pratar inte ens via telefon längre. Det är där de kommunicerar, så när de stänger av det så stänger de av sitt sociala liv. Ja. Så det blir ju mycket större förändring för dem helt enkelt. De måste ju bara lära sig att man kan inte kommunicera och vara på de här plattformarna hela tiden. För de utnyttjar ju också våran attention, som är det de vill äga, för att de ska kunna sälja det till företag som vill marknadsföra sig. Ja. Så de här dopaminkickarna och allting de gör, det gör de ju inte för att de är ondskefulla företag. Nej. Det gör de för att det är deras affärsmodell. Mm. Jag brukar inte kalla Facebook ett socialt media längre. Det är ju en attention-plattform. De kommer ju gå vidare och köpa upp bolag och göra vad som helst för att äga vår attention. Mm. Så det är där vi måste förstå det och kunna hantera det som du säger. Mm. Och jag är lite orolig för att även nästkommande generationer inte riktigt... Att vi, alltså det är egentligen samhällets... det är ju egentligen vi i samhället och skolan... Och vi som föräldrar som måste utbilda om det. Mm. Hur ska man egentligen hantera? Och jag tror inte vi har det rätta svaret, varken du eller jag. Nej. Jag tror inte vi har det idag, för att vi har inte växt, det har ju inte ens gått en hel generation i det digitala. Man glömmer
Nej,
ju det.
Nej, och det är ju så lätt. Så är det ju med nästan all ny teknik. Det är så lätt att förtjusas av det när den kommer. Och ja. Dras in i det. Och sen är det först efteråt som man kan se sig. Men vad höll jag på med egentligen? och någonstans så tror jag det ändå... kommer ner till det som vi sitter och pratar om här, som det här är ett exempel på, att man sitter och pratar med en annan person, att man för ett samtal. Jag brukar tänka på att de här färdigheterna att föra samtal, det är det som är superskillsen. Det är det som kommer skilja oss från AI, från datorer, för det finns ingen som är duktigare på att vara människa än en människa, såklart. Mm. Så det är de egenskaperna, de färdigheterna som vi borde träna ännu mer.
Jag pratade med om detta med Thomas Eriksson som har skrivit de här böckerna Omgiven av idioter, Omgiven av psykopater och så vidare. Och han har ju fått mycket kritik och så vidare för sina metoder som han använder sig av. Men en sak jag tyckte han sa som var så intressant är just på det här temat med att nu kommunicerar vi så mycket digitalt så att vi glömmer bort just det här fysiska mötet. Vi blir sämre och sämre på det fysiska mötet. Mm. Och då försökte jag säga till honom att det kanske är så att i framtiden behövs inte det fysiska mötet på grund av att det kommer liksom ersättas av andra typer av kommunikation. Och då sa han, vilket jag kan hålla med om, är ju ett skräckscenario. Ja. Då tar man bort det enda mänskliga som vi har kvar.
Vad ska vi då med människor till?
Ja, men det är ju lite så, eller hur? Om det är så att vi bara kommunicerar digitalt, det gör ju garanterat robotar bättre än vad vi gör liksom. Ja. Men det är ju det som vi styr ju vår egen evolution på ett annat sätt idag. Som det digitala och teknik egentligen har möjliggjort. Mm. Vi för första gången, alltså det har vi gjort ganska länge med att sätta glasögon på människor som inte kan se, pacemakers i hjärtan som inte längre kan slå lika hårt. Men nu är det ju nästan nästa steg att vi ändrar ju sättet som blir de viktigaste funktionerna för oss, vårt kognitiva beteende. Det kanske inte kommer att se likadant ut i framtiden. Och då tänker ju många så här, men mina barn socialiserar mer än någonsin för de kommunicerar över sina tv-spel. Mm. Vilket är jättebra. Mm. Men det betyder ju inte att man inte behöver det fysiska mötet ändå.
Nej.
Men förstår du, de tror att det är antingen eller. Mm. Och det tycker jag är intressant i den debatten. Jag vet inte vad du tycker om det liksom.
Jo, men alltså det är ju det som är en av kärnidéerna bakom mina luncher också. Så här. Jag tänker ju på det jättemycket på det sättet. Att det här är ett sätt, det är ungefär som istället för att gå och träna på ett gym på lunchen. Så sätt dig och träna och ha ett samtal med en människa du aldrig har träffat förut. För det tränar dina sociala färdigheter som är liksom guldvärt.
Men har du märkt någonting när du träffar då lite äldre generationer eller vad man nu säger, äldre generationer, men lite äldre människor kontra yngre? Mm. Finns det några liksom att det kanske är mer ovant för den yngre att göra det här fysiska mötet? Nu träffar du ju väldigt framåt och drivna människor.
Ja, det kanske det är inte något liksom, kanske ett genomsnitt av någon slags befolkning. Utan det är ju personer som är drivna av någonting. Så att, jag tycker det är svårt
att analysera
så. Men däremot så kan jag kanske tycka så här, om jag nu tittar på mina barn till exempel, att det är så här lite kortare attention span kanske.
Det är det jag menar, precis. Och det har ju visat sig liksom, nu har jag till och med min smartphone här, men bara mobiltelefonen är uppe på bordet med skärmen uppe, så är man 60% mindre fokuserad i nuet. Mm. För att man hela tiden kollar på telefonen per automatik. Mm. Det är inget vi kan kontrollera, så det är inget man gör för att vara taskig mot den man sitter med. Och att man får ett mycket bättre samtal om telefonen då ligger helt borta eller till och med bara upp och ner den. Och det är bara intressant och såna, hur det kan liksom betyda så mycket.
Fortsättning följer.
Ja.
Henrik, tack för ett väldigt spännande möte.
Ja, men tack så hemskt mycket. Och tror jag gick det rätt så snabbt.
Ja.
Verkligen kul. Verkligen kul att vara här.
Detsamma.
Tack.
Coolt.
This is Acast Recommends. Every week we pick one of our favorite shows, and this is one we think you're gonna love.
Hey lady, it's Terry here.
And Dr. Dom. And we're the hosts of the Her Space podcast. In a world where Black women are often underrepresented and misunderstood, we need more safe spaces to just be.
Every Friday, join us as we initiate authentic conversations for Black women. Be sure to tune into Season 4, Episode 11, The Four Levels of Friendship and How to Spot Fake Friends. And check out Her Space wherever you listen to podcasts.
Acast is home to the biggest podcasts from the U.S. and around the world. Subscribe to this show and hundreds more now via Acast or wherever you get your podcasts.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.